Du lyssnar på Webradio Areton.
Hej och välkommen till mitt sommarprogram. Jag heter Elaine Breske-Hirscher och jag fyller 45 år i oktober. Jag bor utanför Nacka i en liten stadsdel som heter Björknäs och trivs väldigt bra. Där bor jag i ett hus tillsammans med mina hundar och min systerdotter. När jag skulle fylla 9 år då blev jag svensk medborgare. Att jag inte var svensk medborgare vid födseln, det berodde på att min pappa kommer ifrån Österrike. Och på den tiden, då var det vanligt att barnen fick pappans medborgarskap. Det betydde också att jag var invandrare i många ögon. Fast jag aldrig någonsin har varit skriven utomlands. Jag har alltid bott i Sverige. Jag är född i Sverige. Och jag älskar Sverige.
Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna, jag hälsar dig vänaste land på jord, din sol, din himmel.
Det betyder inte att jag inte tycker om pappas hemland, Österrike. För vi har tillbringat många, många somrar och vintrar där. Och hälsat på släktingar. Och överhuvudtaget njuta av det fantastiska landet. Och deras annorlunda kultur och natur. Om man jämför med hur Sverige har det. Men som sagt var, jag föddes här i Sverige. Jag bodde i Skutskär när jag var liten. De första 4 åren. Och när jag skulle till och fylla 4, då byggde mina föräldrar ett hus i en liten idyll som heter Torsåker. En by som ligger i Gästrikland. Nästan på gränsen mellan Gästrikland och Dalarna. Torsåker kan många känna igen. För det har varit väldigt omskrivet på grund av guden Tor. Och att Kronbloms tecknare bodde och verkade där. Men idag är det tyvärr känt för någonting helt annat. Nämligen Englas mördare. I Torsåker bodde ungefär 2000 personer när vi växte upp. Och närmaste samhälle var Hofors. När Kristel och jag, min syster, växte upp. Då var vi egentligen de enda som hade ett utländskt namn. Och bodde i Torsåker. Vi fick ofta höra när vi var ute med pappa. Inte så mycket när vi var ute med mamma. Men när vi var ute på byn med pappa. Eller framförallt uppe på bruket i Hofors. Ord som blatte, juggojävel, nazistsvin. Det är väldigt svårt för ett litet barn att förstå vad det där betyder. Vi tyckte jag var konstigt. Det är ett sätt att hälsa på. För vi hade ju inte hört det. Men någonstans så kände vi redan då. Att det här var ju inte ord som var trevliga. Pappa brydde sig inte. Han ryckte på axlarna och gick vidare. Det där tog mig några år. Jag tror att jag var 7-8 år när de började kalla mig det även i skolan. Och vi var varken, tyckte vi då, blattar eller juggojävlar eller nazistsvin. För vi var ju svenskar som bodde i Sverige. Och pappa var ju också svensk. Vi pratade ju svenska hemma. Det är rätt så svårt att förstå som barn varför man väljer att kalla någon vid de namnen. Men det var saker som vi fick lära oss. Att det var helt okej om man inte kom ifrån ett annat land. Jag är ju född och uppvuxen på den tiden då det inte var så vanligt som idag. Och pizzerier i varje hörn och hamburgerkedjor och så. Men jag kommer ihåg när vi åkte in till Gävle som var närmaste staden. Och köpte pizza. Då kände vi oss hemma där. För de kallade oss inte för de här konstiga orden. Och inte, absolut inte våra närmaste vänner i Torsåker heller. För där umgicks ju vi. Och vi var ju en av alla andra. Men det börjar väldigt tidigt. Den här fientligheten i Sverige mot invandrare. Och även som min pappa. Som ändå var barn när han kom till Sverige. Fick leva med. Vi fick leva med att vi var annorlunda på grund av att vi kom ifrån ett annat land. Min pappa kom hit för att han inte kunde överleva i det landet han kom ifrån. Och då pratar vi om svält. Vi pratar inte om att han flydde ifrån någon form av död i form av krig. Utan han flydde för att de hade inte mat för dagen. De behövde jobb, de behövde få en möjlighet att försörja sig. Och då kom han och hans syskon och hans mamma till Sverige. Och jobbade. Och jobbade under många, många, många år. Hårt för att få ett bra liv i Sverige. Och det fick de. När vi var små så reste min pappa mycket. Han jobbade väldigt, väldigt, väldigt mycket. Jobbade så otroligt mycket när vi var små. Så de få stunderna som vi träffade honom, det var på helgerna. Ibland så följde vi med pappa när han var på jobb. För mamma var hemma med oss barn tills, ja, jag tror vi gick i femte klass. Ibland följde vi med, vi har bott periodvis på projekt i Rumänien, runt om i hela Sverige. Vi har sett i princip varenda pappersbruk som finns runt om i Europa. Men mest av allt så tillbringade vi tiden i Torsåker. Det var viktigt för oss och det var viktigt för mamma och pappa att vi hade en stabil grund att stå på. I vår familj har vi alltid, alltid känt oss väldigt älskade. Det har varit väldigt mycket kärlek. Vi har fått bekräftelse, vi har fått hört att vi är fantastiska som vi är. Vi har blivit sedda av båda våra föräldrar jättemycket. Jag har aldrig känt mig oönskad eller oälskad. Ibland kan jag känna att jag gjorde saker som inte jag borde göra som liten, så önskar jag att jag inte var fullt så sedd. För vi fick tidigt lära oss att ett felaktigt agerande gav hårda konsekvenser i alla dess former. Men värst av allt var nog när vi fick rumsarrest. Våra kompisar fick inte rumsarrest när de gjorde dumma saker. Och nu när jag pratar dumma saker så var det ju att stjäla alla blommor i grannens rabatt. Eller ja, sådana här saker som man gör när man är barn. Sådana här bussträck. Men vi hade också en annan sida i vår familj. Och det tror jag att jag delar med många. Det var det att när pappa skulle komma hem på helgerna så såg jag fram emot dem och inte. För var det en riktigt bra helg så ägnade pappa sig åt oss, åt mig och min syster. Och vi gjorde jättemånga roliga saker. Vi åkte kanot, vi åkte slalom, vi fiskade. Vi hittade på alla möjliga saker. För det pappa gjorde när han var hemma, det var att ägna mig och min syster jättemycket tid. Men ibland hade vi dåliga helger. Och de helgerna handlade om alkohol och bråk. Både fysiskt men även psykiskt. Speciellt jobbigt var det när vi åkte till pappas släktingar. Då både släktingarna bråkade med varandra. Och ju mer alkohol det blev så bråkade ju pappa naturligtvis med mig, min syster och min mamma också. Att leva upp och leva med alkoholen på det sättet som vi har gjort, där vi har haft en pappa som har varit i periodvis aktiv alkoholist. Min pappa var periodare. Så blir det väldigt svårt att förstå om det är det han säger när han är nykter som är sant. Eller om det är det han säger när han är full som är sant. Det gjorde ju att vi tvivlade ibland på att all den här kärleken vi fick, att den var sann. För när han drack, då var det andra ord som kom ur hans mun. Det är ju så, det vet jag idag. Idag är jag ju äldre, idag har jag ju lärt mig. Och jag har ju också jobbat hårt med att inte vara medberoende. Men det är ändå lätt som liten att ta det här väldigt, väldigt personligt. Och det ska ingen människa göra oavsett ålder. För alkoholism är en sjukdom. Och det är den som dricker som är sjuk, inte ni som lever bredvid. Även om du är dotter till en alkoholist så betyder inte det att du är en sämre person på något sätt. Även om jag under många, många, många år skämdes något otroligt. Jag tror att jag var 40 år innan jag berättade för mina närmaste vänner på barndomstiden, som jag alltså har känt i lika många år, att min pappa var alkoholist. Nu hade ju de märkt det ändå, men det skulle ta mig så många år att våga erkänna från mina barndomskamrater i Torsåker att det inte var så roligt alla gånger när vi levde där i våran villa idyll. Jag flyttade hemifrån tidigt. Om det var en konsekvens av pappas alkoholism, det vet inte jag. Men jag låtsades ju såna och sa att jag ville lära mig att ta ansvar. Vi fick lära oss att ta ansvar väldigt tidigt i våran familj. Inte på något sånt sätt att våra föräldrar struntade i oss, utan att de tyckte det var viktigt att vi var rustade för framtiden. Så jag flyttade hemifrån när jag var 15 till en liten etta i Hofors. Sen blev jag kär och blev sambo och levde hemmafru liv när jag var 16. Det var lite charmigt att tänka på det idag, men han var fantastisk för mig. Magnus heter han, och det är och fortfarande en person som ger mig värme i hjärtat. Men sen så åkte jag till Stockholm när jag var 20 och gick ut på ett ställe som heter King Creole. Det är helt galet, för jag tror inte att det är så många som vet vad King Creole i Stockholm är idag. Men då var det ett ställe där man gick och dansade. Där träffade jag på en man som hette Mats. Och det, när jag såg honom så bestämde jag mig för att dig ska jag gifta mig med. Så jag gick fram till honom och sa det. Hej, jag heter Elaine. Vi kommer att gifta oss, du och jag. Och tänk att det gjorde vi. Det som är lite speciellt med det är att han var en kopia av min far. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. En person som hade två sidor. En alldeles fantastisk, kärleksfull man. Och sen precis tvärtom. Och naturligtvis tvärtom. Den här vidriga sidan, den här sidan som man inte vill se. Den kom ju fram i samband med alkohol. Det såg inte jag då. Att det här var någon gemensam nämnare. Men jag har gått i terapi för att reda ut det här. Varför jag faller för män som har problem av olika former. Och nu idag gör inte jag det, vilket jag tycker är jättebra. Men det var ju först när jag insåg att jag måste fundera på att ta ansvar för mitt eget liv. För många år så höll jag på och tyckte att det var alla andras fel. Att det var synd med mig som hamnade i de här relationerna. Ända tills jag insåg att det handlar ju faktiskt om att jag måste ta ansvar för mig. Och den enda gemensamma nämnaren som jag hade med mina tidigare relationer, det var ju jag själv. Och när jag fick den insikten så insåg jag att jag kan välja själv. Jag kan välja bättre. Jag kan välja gott. Och jag kan framförallt välja en framtid som är mer positiv för mig. Och så lever jag idag. Jag väljer att välja tänka gott och positivt. Jag tror att det gör livet mycket enklare, och jag vet att det är enklare att överleva. Att överleva och överlevnadsinstinkten har alltid varit stark hos mig. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back, from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Lord, now go, walk down. I'm När jag skulle fylla 35 eller strax efter, då fick jag en mängd blåmärken på kroppen. Jag var jättetrött, jag var orkeslös, jag var helt slut. Och jag trodde att det var för att jag jobbade så mycket. För jag jobbade mycket. Vi har alltid jobbat mycket i vår familj. Alla har jobbat jättemycket. Jag är född och uppvuxen i en entreprenörsfamilj. Där vi har drivit egna företag i alla dess former under många, många år. Så jag trodde ju självklart att jag bara var trött. Och jag tänkte, om jag bara får vila så blir det nog bra. Men jag blev tröttare och tröttare. Och jag orkade helt enkelt inte ens göra de roliga sakerna. Så till slut, då gick jag till läkaren. Jag tycker inte om att gå till läkare. Jag tycker inte om att vara sjuk. Och varför vet jag inte, men... Ja, jag gick i alla fall dit. Jag tycker det känns jobbigt att gå till sjukhus. För jag tycker sjukhusmiljöer inte är så upplyftande. Men jag gick i alla fall dit. Och de gav mig ett besked som jag faktiskt inte alls ville ha. Och som jag inte hade tid med just då heller. Och det var leukemi. Nu hade jag turen att få den versionen av leukemi. Det finns ju väldigt, väldigt många olika. Som går att bota. Så det är jag otroligt tacksam för. Min läkare sa till mig att du har två val här, Elaine. Du kan välja att leva eller så kan du välja att dö. Men det är självklart att jag ska välja att leva. Så det finns ju inget annat val. Hur gör jag bäst för att leva? Han sa till mig att det bästa sättet för dig är att du tar hand om dig själv på ett sånt sätt som om du inte var sjuk. Och det rådet följde jag. Jag fortsatte, jag jobbade på. Jag berättade inte för någon, för jag tyckte det var lite skämmigt. Herregud, Elaine, nu är hon sjuk också. För jag ville inte bli ett offer, jag ville inte bli någon, det var synd någon. Utan jag fortsatte kämpa på. Min största farhåga var egentligen inte här att jag skulle dö, utan det var att jag skulle tappa håret. För hur skulle jag kunna förklara att jag hade tappat håret? Utan att dessutom då behöva tala om att jag var sjuk. Men det går att behålla håret även i de fall man är sjuk. Även om jag inte rekommenderar det. Även om jag tappade hår också. Jag tog hjälp av en av mina bästa vänner. Han var med mig genom hela den här resan. Han heter Paul och jag är otroligt tacksam för att han stod vid min sida under hela den här sjukdomstiden. Jag jobbade alla dagar utom två. För jag är och uppfostrad att man är lojal mot jobbet. Idag vet jag bättre. Idag är jag lojal mot mig själv. Men där var jag för 10 år sedan sjukligt lojal mot jobbet. Jag hade också en annan att tacka för min tillfriskning. Det var min hund Harry. Harry lever tyvärr inte idag. Men han tvingade ju mig att gå ut varje dag. Och han tvingade mig att få någonting att kämpa för. Förutom viljan att leva så behöver man ju ha någonting att kämpa för. Och kampen, och jag vet att det finns många som inte tycker om att använda ordet kamp. Men här var det faktiskt en kamp mellan liv och död. Som jag vann. När jag började tillfriskna och jag hade varit klar med min behandling så ställde Paul ett ultimatum till mig. Han sa så här, Elaine, nu har vi gått igenom det här under lång tid. Jag kommer att ringa till dina föräldrar och berätta det här om inte du ringer och berättar det själv. Nu ska vi veta att han kände familjen. Han var en av de personer som hade jobbat i min pappas företag. Så det var ingen främling som skulle ringa till dem precis. Men jag kände att herregud, det går ju inte. Han kan ju inte ringa och berätta för mina föräldrar att jag har varit sjuk eller att jag är sjuk. Så då berättade jag för dem och de blev ju självklart otroligt oroliga. Men samtidigt tacksamma för att de hade fostrat en dotter som var så otroligt stark. Som hon tillsammans med goda vänner kunde ta sig genom cancern.
Jag går bredvid dig. jag håller i dig. Här i min famn, kan du våga tro? Sänk dina murar, jag ger dig ro. För att jag älskar dig så som du är, och jag vill ge dig allting jag har. Och låt mig få bära dig när du är svag, för du betyder allting för mig. Var inte rädd, jag går bredvid dig. Nu är jag din, och nu kan jag andas. Här blir jag kvar, för här vill jag stanna. Se på oss nu, livet är vårt. Ser du den framtid som vi kommer få?
När jag blev friskförklarad så bestämde jag mig själv för att jag aldrig skulle vara så dum igen, så att jag satt allt annat framför mig själv. Men det tog ju bara några år, så var man ju där igen och jobbade och jobbade och jobbade och hade inte riktigt tid med det som är viktigt för mig. Jag vet inte hur många gånger som jag berättade för mina nära och kära att nej, jag har inte tid, jag måste jobba. Nej, jag har inte tid, jag måste jobba. Eller nej, jag orkar inte till helgen för att jag behöver vila. Och sen behöver jag jobba igen på söndag. Så pågick livet tills för ungefär 5 år sedan, då jag aktivt började bestämma mig för att jag ska göra någonting annat med mitt liv. Jag ska göra någonting som är både för mig och alla andra. För jag tycker om att dela, och jag delar gärna, och jag delar här och nu. Jag uppfostrar så att dela mer av det du har idag, för du vet ingenting om vad du har imorgon. Och det handlar inte om att den som har mest vinner. Det handlar om den som har upplevt mest, har mått bäst och har levt mer. I januari i år fick jag ett besked. Min pappa hade tagit livet av sig. Han hade skjutit sig hemma i sitt arbetsrum. Några veckor innan det här hände så hade jag och pappa haft en riktig diskussion om huruvida det var okej att vara så synlig som jag var i medier, sociala medier, eller inte. Och jag sa ifrån till honom, jag tyckte inte han kunde tilltala mig på det sättet som han gjorde. Så de sista orden som min pappa sa till mig är ord som jag inte kan säga här till er idag. Men samtidigt, trots att det är det värsta orden han kanske har sagt till mig, så är det samtidigt de bästa orden. För det fick mig att börja fundera på hur vi kommunicerar. Han var inte orolig för att jag kommunicerade och syndes. Han var orolig för alla dessa människor som ger sig på oss som syns mycket. Han tyckte inte det var trevligt att se nidbilder på mig i sociala medier. För han tyckte inte det var rättvist mot allt arbete som jag hade lagt ner för att komma dit jag är idag. Och han ville inte att jag skulle dras ner i någon riktigt ful, äcklig smuts. Så det var det vi var oense om, pappa och jag. Vi hade försökt få kontakt med varandra innan han dog. Så jag vet att han var ledsen för det han sa. Och jag vet att han älskade mig. Däremot vet jag inte varför han gjorde det han gjorde. Och det kommer jag inte förstå.
I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. And I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life. $1 million charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. Oh! Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, my mouth. I got my teeth. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my teeth, got my heart, got my soul, my back. I got my ass. I got my arms, I got my hands, I got my fingers. I got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscle.
Men det fick mig att fundera lite på, Elaine, vart är du på väg? Är det så här du vill leva och jobba så otroligt mycket som du gör? Efter några månader efter när pappa hade dött så jobbade jag på som vanligt. Men sen träffade jag en av mina bästa vänner och då kollapsade jag. Så för första gången i hela mitt liv så sjukskrev jag mig. Och jag blev sjukskriven i 2 månader. Och under de 2 månaderna så gick jag igenom det som är viktigt för mig i livet. Och insåg att jag ville inte jobba på ett jobb som inte delade mina värderingar. Utan jag ville jobba med människor som tycker och tänker gott om människor. Och som ser till att vi har ett eget ansvar att ta ansvar för oss själva och andra. Jag sa upp mig från jobbet för att göra någonting annat. Och vad någonting annat är, det vet inte jag idag. Men jag vet att hade inte pappa gjort sin, vad jag tycker, egoistiska handling mot mig och min syster, då hade jag varit kvar i en verksamhet och jobbat på istället för att jobba med det jag är bra på. Jag är uppfostrad i att aldrig ge upp. Sen jag kunde höra och förstod orden, så har båda mina föräldrar sagt till mig och min syster att vi är en familj som inte ger upp. Vi fortsätter framåt oavsett. Och vi gör det med en positiv tanke. För hur hemskt livet än är, så går man vidare. Och man blir starkare för varje sak som man går igenom. Så har vårt liv varit. Vi har kämpat med alla möjliga saker. Men det är också så att när man blir uppfostrad om, med tanken på att vi ger inte upp, då ger man heller inte upp. Och ändå var det så att min pappa, han gav upp. Han valde att lämna mig och min syster och min systers två barn. Det gjorde ju att hela mitt liv ruskades om. Och jag började fundera, vem var han egentligen? Och vem är jag som har en pappa som gav upp? Jag vet ju att jag är jag idag och jag vet ju vem jag är. Jag är stolt för det jag gör och det jag kan. Jag vet också att jag har ju en liten grej för mig när jag går in i deppperioder. För det gör även jag. Jag har ju kämpat genom svåra saker och jag tycker också att dagar är hemskt. Men jag bestämmer mig när jag kommer in i en negativ spiral hur länge jag ska få älta eller gnälla eller tycka synd om mig själv. Och det kan ju låta konstigt. Hur kan du bestämma det så där redan i tid? Jo, därför då vet jag. Jag jobbar mot deadlines. Var och en får ju göra sin egen. Men har jag en deadline, då vet jag. Då är jag klar med det jag behöver vara klar med när deadlinen är. Så är det någon allvarlig sak, då kan ju deadlinen vara längre. Som den här sorgen efter min far. Den får ju ta den tid den tar. Men om det är småsaker, om att jag är irriterad på någon eller jag är irriterad på mitt eget beteende, för irritation handlar ju ofta om sig själv och sin egen känsla, då sätter jag ett par timmar eller max en dag. För att det bästa sättet att ta sig ur svåra situationer är att tänka på det man vill vara i istället. Alternativet till den här jobbiga, hemska, tråkiga situationen man är. När jag fick leukemi, då visste ju att jag, förutom behålla håret då, ville leva. Jag hade så otroligt mycket kvar att ge. Jag älskar livet. Jag tycker det är fantastiskt att vi har förmånen att vara på den här jorden och göra avtryck. När pappa drack för mycket så insåg jag ju efter en hel del hjälp såklart att det var inte, det handlade inte om mig. När jag blev kallad för blatte eller nazistjävel, då visste jag att ja, men det beror på att den personen som säger det vet inte mer. De lär inte känna att det är andra kulturer. Och det är upp till dem att lära känna det. Jag kan bara bevisa att man som invandrarbarn ändå kan vara en bra och trevlig svensk. Jag lever här och nu. Och jag tycker det är bland det viktigaste som finns. Lev här och nu. Lär av gårdagen. Men gör gott inför framtiden. Det är bara du som kan göra skillnad. Och i mitt liv är det bara jag som kan göra skillnad. Från om jag lever ett bra liv eller ett mindre bra liv. Det handlar om min inställning. Och när jag började tänka positivt på livet och framtiden, även om jag är med om jobbiga saker under tiden, då såg jag de jobbiga sakerna som en möjlighet att verkligen känna att jag mår bra när jag mår bra. För det är mycket, mycket roligare och inspirerande att må bra. Men det är de svåra stunderna i livet som faktiskt får oss att bli starkare. Och i mitt fall så handlar det väldigt, väldigt mycket om tänk positivt, och det betyder inte att du inte har dåliga dagar, för det har alla. Men du kan välja, och välj livet, välj det goda och välj det positiva. Det här är ju väldigt kort tid att prata om viktiga ämnen. Men jag hoppas att ni har fått en liten, liten smakbit i hur det är att gå igenom svåra saker och ändå sitta här, snart 45 år gammal, och se positivt för framtiden. Många gånger så funderar jag på om det verkligen var så att jag föddes 1968. Eller om det är så att jag föddes samma dag som min pappa valde att ta sitt liv. För det var det som är startskottet till att jag verkligen kommer att leva mitt liv fullt ut från och med då. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Ha det fantastiskt och tänk positivt.
Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love.